två.
Hörs det? Då ska vi också läsa dagens evangelietext från Lukas evangeliet. Medan de var på väg gick Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd hem honom till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och orar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Gud, hjälp mig att förmedla något från dig idag. Amen. När jag fick den här rubriken Ett är nödvändigt så kom jag att tänka på en sommarpratare jag hörde för många år sedan. Det var någon slags artist, minns jag. Och så hade han drabbats av en svår sjukdom och så sa han ungefär så här. Nu tog jag det ur minnet. Sen jag blev sjuk har jag haft några av de finaste stunderna i livet. Och det är ett lite konstigt uttalande och samtidigt kunde jag någonstans förstå honom. Och vi ska återkomma till honom på slutet. Men nu är det Marta och Maria. Dagens text. Marta och Maria berättas om i Lukas, den här lilla historien. Och så får vi veta en del i Johannesevangeliet om dem. Berättade sen när de och brodern Lazarus var död och sen hur han uppväcks. Och även när Maria smörjer Jesu fötter. Matteus och Markus nämner inte systrarna, men just Lukas och Johannes har med dem. Och jag kommer använda mig lite av Johannes också när man funderar på vilka de var. De var ju alltså tre syskon som levde tillsammans. Utan barn, vad vi förstår, utan några partners. Martas hus säger det ofta, vi vet inte, men man får bilden, kanske hon var en änka utan barn som hade ett hus och sen bodde syskonen hos henne. Det var en ganska välbärgad, de var ganska välbärgade, hur kan vi veta det? Jo, dels så kunde de ha gäster, de hade ett hus där de kunde ta emot gäster, inte bara Jesus utan många samlades i huset, står det. Och även det här att i Johannes evangeliet när vi får veta att Maria smörjer Jesu fötter med nardusbalsam. Det var något väldigt exklusivt. Det står att det kostar 300 denarer en sån flaska. Det är så mycket som en årslön för en arbetare. Alltså det har ingen fattig, har inte tillgång till något sånt. Så det här var välbärgade människor. Och det verkar ha varit Jesu vänner. Jesus som människa hade vänner. Det stod han var vän med syndare och alla möjliga människor. Men han var också vän med rika människor. Fattiga var han vän med och han rörde sig bland dem. Men också med rika människor. Och man kan tänka sig att han behövde, det verkar som att han återkom till det här hemmet emellanåt. Han behövde väl ställen att vila sig. Att prata, inte bara undervisa utan också kanske berätta och fråga och diskutera. Vi fantiserar lite nu, men min bild utifrån det jag läser att detta var ett hem där Jesus var välkommen och där han hade vänner. Det låg i Betania som på den här tiden var en liten by, ungefär en halvtimmes promenad ifrån Jerusalem. Det där att ha ett hem där människor kan samlas. När vi läser, vi fokuserar lätt i evangelierna på att de lämnade allt och följde Jesus. Inte bara de 12 lärjungarna utan många fler, även kvinnor. Men de 12 var vi namngivna. Men det verkar ha varit många lärjungar också som valde att bo kvar i sina hus. För att de skulle ha någonstans att äta och sova när de var runt. Och senare i Paulus brev får vi ju veta hur viktigt det är med de här husförsamlingarna. Att det finns människor som har hus som upplåter det åt församlingen. Eller till den tillresande pastorn. Okej. Marta möter Jesus utomhus i byn och bjuder hem honom. Och där sitter Maria. Hon sätter sig vid Jesu fötter. Det är en lärjungeposition och detta var vid den här tiden en typiskt manlig sak att göra. Mannen satte sig ner och lyssnade vid mästarens fötter. Kvinnorna servade runt. Mycket otypiskt att en kvinna sätter sig så. När feministteologin började spridas, då använde en del använde den här historien. Det här är väl ett tydligt tecken på att Jesus, han lyfte ju att en kvinna kunde vara en lyssnande teolog. Inte bara män. Och så kan man ju naturligtvis tolka det. Att det är ett sätt att visa att kvinnor kan ha andra roller. Samtidigt så andra kan mena att de här orden, den här historien, nedvärderar det praktiska arbetet som traditionellt kvinnor gör. Det är bara sånt män gör som är viktigast. Maria har valt det viktigaste och det ska inte tas ifrån henne. Så det är inte självklar åt vilket håll den pekar den här. Jag hörde en gång om en serveringsgrupp i en kyrka. Det är kanske en skröna. Men en serveringsgrupp bestående av enbart kvinnor. Som blev lite matta på att alltid hålla på och serva. Så en söndag förmiddag hade de valt att istället vara marior. I stillhet be i kyrksalen. Och när pastorn och församlingen kom så... Nej, vi har valt det bästa, säger de. Det är ändå en tankeställare runt det här, hur det kan bli... När vi ser på de olika uppdragen och rollerna. Alltså när vi läser den här texten så, från Lukas. Så, min första tanke är ju att Maria lyfts som den kloka, den fina som lyssnar. Och Marta som den lite stressade och okänsliga. Jag tycker inte det är riktigt rättvist mot Marta. Och det är det jag ska fokusera lite på nu. Alltså Marta möjliggör ju de här mötena eftersom hon upplåter huset. Eftersom hon är ute och säger, men kom hit, bjuder in Jesus. Grundtexten vad hon gör är diakonia. Och i Bibel 2000 har det översatts med allt hon hade att ordna med. Alltså vad var det står här? Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Marta tänkte på diakonia. Ordagrant skulle man kunna... Ja, vi behöver inte, jag kan inte ändå de här ursprungstexterna, men jag ändå läste, va? Men när vi hörde allt hon hade att ordna med, då ser vi sopkvastar och kastruller framför oss, eller hur? Det var mycket sånt. Och det är ju inget fel på det. Men denna välbärgade kvinna, hon hade antagligen tjänstefolk. Hon ledde... Egentligen är det... En mycket troligare bild att hon var en arbetsledare. Hon var föreståndare, husföreståndare där. Hon hade hand om det. Marta, när vi möter den här ledaren, kvinnan i Johannesevangeliet. Då får vi syn på lite andra sidor av henne. Lazarus är död. Och hon får höra att Jesus är på väg. De har ju skickat efter Jesus för att han ska be för Lazarus att han ska bli botad. Men Jesus hinner inte dit. Han kommer för sent. Lazarus är redan död. Och så får Marta höra det. Och hon går ut för att möta Jesus. Så här står det. Hon gick ut för att möta honom. Maria satt kvar hemma. Hon gillar kanske att sitta lite, Maria, där, va? Ja, hon verkar jättefin också. Båda fina. Men Marta, hon går ut. Hon väntar inte in Jesus. Hon går ut och möter honom. Och så kommer det där jättestarka mötet mellan henne och Jesus. Marta börjar med att anklaga Jesus för att han inte kommit i tid. Alltså det är en väldigt stark grej. En kvinna, hon går på, varför kom du inte? Om du hade varit här hade det inte hänt. Och sen börjar de tala. Det känns som ett väldigt jämlikt möte. De börjar tala om uppståndelsen. Vad kommer hända i uppståndelsen? Och jag tror på det yttersta dagen och så. Ni kan läsa den när ni kommer hem. Johannes 11. Och så säger Jesus så här till Marta. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Säger han till Marta. Hon svarar. Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Alltså det är Petrus och hon som uttalar att Jesus är Messias. Här är hon liksom teolog i nivå med Petrus. Jag har inte hittat henne någonstans. Ni får gärna... Men det blir lite, det har inte lyfts så mycket kanske. Men verkligen inte bara en sop- och kastrullkvinna. Här står hon och pratar och bekänner och får sig. När Petrus sa att du är Messias så säger Jesus, det är Gud fader som uppenbarat detta för dig. Det, i Johannes evangeliet är det ju ingen konflikt mellan systrarna. De hjälps åt, kompletterar varandra. Marta, hon bekänner där med ord, du är Messias. Maria med handling, hon smörjer Jesu fötter. Men i Lukas, där är det ju en konflikt verkligen mellan systrarna. Marta tycker inte att hennes syster Maria uppträder okej. Hon tycker inte Maria hjälper till. Men hon säger det inte till systern, utan hon säger det till Jesus. Och det är ju en ganska... Om vi inte ser vad som var... Du kan få lägga på den, eller jag tar den här kanske. Alltså... Hon går fram till Jesus och säger, Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Det är ungefär som jag skulle gå till dig, Anton, och säga, bryr du dig inte om att Bosse, han tar aldrig med egna noter. Kan du säga till honom och skärpa sig när vi ska spela? Jag menar, det är ju jag som är gift med honom, va? Och ändå tar jag det med dig liksom inför. Men det är någonstans... Vad är det här? Jag kan känna att i detta finns att de känner varandra jätteväl. Så som det berättas. Jesus svarar. Maria valt det som är bäst. Det ska inte tas ifrån henne. Ja, men lugna er, sluta bråka. Så läser jag in i detta. För det är alltid problematiskt att framhålla en livsstil framför en annan, ett agerande framför en annan. Det är bra att vara passiv eller det är bra att vara aktiv. Båda behövs och vi kan alla vara olika. Vi har båda genom oss. Alltså när man läser bara Lukas, då får man en bild. Men om man kompletterar detta med berättelserna med Marta, Maria och Johannes, då får man en annan bild. Det är lite häftigt. Marta behövdes. Det var hon som möjliggjorde måltidsgemenskap. Hon mötte Jesus på vägen. Hon förstod att han var Messias. Maria behövdes också. Hon lyssnar. Hon gråter, men hon tjänar. Hon smörjer fötterna. Alltså, de behövdes på olika sätt. Ibland kan man få höra, är du en Marta eller Maria-typ? Och jag ska säga, den frågan är helt fel ställd. För vi är... Vi måste undvika de här stereotyperna. Vi är alla så mycket mer än det. Det här är tankar jag har fått när jag läst dagens text. Och nu vill jag återvända till sommarprataren. För nu, jag letade rätt på programmet och lyssnade riktigt ordentligt på alltihop och skrev ner citat. Programmet kom från 2014. Och han som... pratade hette Christian Falk. Han berättade om en trasslig uppväxt och sen en lysande karriär som elbasist i Imperiet ihop med Tåström. Han vann ett antal grammisar han vunnit. Blev musikproducent också, gjorde mycket sånt. Men sen fick han tinnitus och då hade han svårt såklart att jobba med musik längre. Och han blev arbetslös Och det fanns nog en del missbruk där. Och när han var drygt 50 så drabbades han av att en av hans tre barn blev svårt deprimerad och tog livet av sig. Sonen William, som då var 24 år. Och så året efter får han själv en dödlig cancer. Och när programmet sändes var han redan död. Och så säger han så här i programmet, och det här har jag skrivit ner typ ordagrant. Efter Williams död dök det upp människor runt mig som ställde upp och skapade en enormt fin och kärleksfull atmosfär. Detsamma gäller nu när jag har fått min cancerdiagnos. Hur konstigt det än låter, kan jag faktiskt inte ha det bättre. Gamla vänner och kontakter har visat en rörande solidaritet och kärlek. Och jag har faktiskt haft några av de finaste dagarna i livet. Ett är nödvändigt. Vad är det som är nödvändigt? Ja, mitt svar, det är ju att mötas på riktigt. Att lyssna på varandra, att kunna visa sårbarhet, att bjuda in och finnas kvar. Och jag tänker att Marta gjorde det när hon mötte Jesus. Hon var arg, hon var ledsen, hon visade sin sårbarhet. Maria gjorde det när hon satt där vid Jesu fötter och lyssnade. När hon smörjde dem. Hon visade ju kärlek tillbaka. Hon grät. Och Jesus grät, står det. Och jag tänker att det också det Christian Falk är med om. Att han, människor som hälsar på, som vågar prata och berätta om det svåraste i livet. Som ser honom i hans utsatthet och visar sin egen. För honom blir det så mycket mer än de här rockscenerna han har stått på i sitt liv. Sammanfattning. Vi är inte Marta eller Maria-typer. Vi är alla så mycket mer. Vi kan vara både och. 2. Det behövs mat, hus, mixerbord och mikrofoner, kyrkaffe. Det behövs massa sånt för att vi ska kunna mötas. 1 är nödvändigt. Att mötas. Amen.